Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Du lyssnar på Rättegångspodden och på del 2 om hedersmordet i Gävle. Jag heter Nils Bergman.
Man har då kommit fram till att nu sitter en 23-årig kvinna anhållen för medhjälp till människorov.
Och det var ju den 4 april som den 23-årige mannen fördes bort från slottsparkeringen i Gävle. 17 dagar senare hittades han mördad i en bäck söder om Sundsvall.
Hur ser misstänkarna i övrigt ut mot de nu 7 häktade för mordet på den här 23-åringen?
Ja, de är häktade på sannolika skäl. Och de är misstänkta för människorov och mord då. Sen är det 2 av personerna som är misstänkta för medhjälp. Varav den ena är misstänkt för medhjälp till människorov.
Två veckor efter att Ramin blivit bortförd av maskerade män hittas han mördad i ett skogsparti i området Maj utanför Sundsvall. Under den här tiden har bland andra Hello, Sara och Saras bröder Hussein och Ali hunnit bli gripna misstänkta för människorov. Och polisen har lagt ner otroliga resurser på att gå igenom sms och sparade Viber-samtal som blir till avgörande bevisning.
Vare sig ni fattade på riktigt eller inte, jag älskade Ramin.
Och hans kroppsben, jag tror bröstbenen var brutna. Mitt hjärta fröjda sig, men jag blev uttråkad eftersom jag hade önskat mig att det var jag som hade krossat hans ben. Men jag var nöjd ändå eftersom att jag dagen innan gav honom knytnäven och örfilar. Han gjorde närmanden och ville kyssa mig.
Jag kommer ihåg känslan jag hade när jag skrev det där. Och jag vill bara säga att det fanns ingen som helst planering till att skada Ramin mellan mig och Hello eller någon annan. Och jag själv sa till Ramin att jag ska döda dig. Men det har jag sagt 100 gånger tidigare och han har sagt det till mig. Så det var inget allvarligt. Och han visste det. Hade han vetat att jag verkligen skulle döda honom så hade han inte... Då ska han inte komma.
Sara står fast vid sin berättelse att varken hon, Hello eller hennes bröder varit inblandade i mordet. Men hon vet om vad polisens utredare läst och lyssnat på eftersom de tömde hennes mobil och det blir svårt för Sara att förklara. Den 16 januari, en vecka efter att Ramin och Sara kom tillbaka från sin kärleksresa, vill Hello veta vilka villkor Sara har för en återförening mellan de två. Sara har då en fientlig inställning gentemot Ramin och i Hello och Saras sms-konversationer framgår det att Saras villkor är att Ramin ska dö. Att Halliken, som hon kallar honom, ska dödas. Vi hör Hello.
Och hon satte villkor med mig. Hon sa att du måste döda Ramin, sen kommer jag hem. Och jag blev förvirrad och skadad. Till henne, vad är det? Vad snackar du om? Är det enkelt att döda en person? Så kan man inte göra.
Angående sms mellan mig och Hello, eller först mamma kan jag ta, det jag säger jag ska döda honom. Vad ska jag annars säga? Jag ska gå och möta Ramin. Om ni vill se det på ett allvarligt sätt så får ni göra det, men jag vet i alla fall vad jag menade. Jag menade inte ordagrant. Sen smsen med Hello, då jag säger att det är ditt fel. Hade du inte varit där så hade han dött. Eller att jag hade dödat honom. Samma sak där. Jag kunde inte säga, hade det inte varit för dig så hade jag nu träffat Ramin.
Det är vid den här tiden Ramin väljer att visa bilden han har tagit från kärleksresan för Sara.
När han tappar kontrollen över mig börjar han lägga ut bilder som bara jag såg. Till sist så stängde jag av min Facebook. Så jag hade ingen Facebook längre. Efter att jag berättat att jag är arg och att jag inte vill prata med honom. Men vi höll kontakten genom att jag berättade hur jag mådde.
Sara blev alltså den första att se de komprometterande bilderna Ramin tagit på dem. Han visar dem enbart för henne först. Kanske för att visa henne att de här bilderna kan bli offentliga om inte Sara en gång för alla sliter sig från Hello och går tillbaka till Ramin. Oavsett vad så förändras här Saras syn på Ramin. Hon vet vilken katastrof det blir för hela släkten om bilderna läcker ut. Och hon skyr inga medel för att se till att de aldrig når dagens ljus. Under den här tiden är även Hello arg på Ramin och försöker gång på gång att söka upp honom. Ramin polisanmäler Hello flera gånger då han känner sig hotad. Men inte mycket händer med de anmälningarna. Sara har uppgett att villkoren för att hon och Hello ska återförenas är att Ramin ska dö. Men han har ännu inte dött och Sara mår inte bra i relationen med Hello. Så i mitten av februari går de igenom en skilsmässa. Den 1 mars hålls ett polisförhör med Ramin gällande hoten som Hello ska ha utsatt honom för. Ramin berättar då att Sara, vid ett tillfälle i februari, skriver ett sms till Ramin om att hon skulle ta sitt liv. När Ramin åker hem till hennes föräldrars bostad där hon befinner sig, ser han Hellos bil utanför och vågar därför inte gå in och vänder tillbaka. I polisförhöret berättar Ramin om att han hotat och blivit misshandlad av Hello, och han tror att Hello och Sara planerar att tillsammans skada Ramin. Detta på grund av bilder han tagit under en resa till Tallinn. Han beskriver hur han fått hotelser via sms om att han ska dödas. Dagen efter det polisförhöret, den 2 mars, talade Ramin om för Sara att han kunde tänka sig att lägga ut bilderna offentligt på Facebook. Detta gör Sara oerhört upprörd, och i en sms-konversation Sara har med sin syster framgår det hur mycket de här bilderna betyder för Sara. Dagen efter det, den 3 mars, väljer Ramin att publicera en av bilderna på honom och Sara. Detta gör Sara ännu mer upprörd och hon skriver nu extremt många sms till Ramin och till andra i familjen att Sara inte längre vill ha något med Ramin att göra, att han sålt ut henne, att han inte tänker på heder och att han vill att Sara ska dö. Annars skulle han aldrig göra så här. Den 5 mars gör Sara officiellt slut med Ramin och byter telefonnummer. Hello har inte gett upp hoppet om Sara och på hennes födelsedag den 14 mars har han gjort en tårta till henne med deras namn på. Ingen mer kontakt sker mellan Sara och Ramin förrän fler bilder publiceras offentligt på Facebook från Ramins konto den 16 mars. Ramin skickar därefter vänförfrågningar till hela Sara och Hellos släkt och katastrofen är nu ett faktum. Sara ringer förtvivlat upp Ramin, som dock förnekar att han publicerat bilderna. Men Sara tror honom inte och upprepar att hon kommer att dödas på grund av det här. Samtalen är sparade via appen Viber och polisen har därför kunnat lyssna igenom dem. Sara kunde inte förlåta Ramin och menar att han sålt hennes heder och att hela hennes familj nu är hotade. Ramin blir då orolig för henne, men också för sin egen del. Den 19 mars får Hello reda på bilderna och blir ursinnig. Och i del 1 hörde vi mer om hur familjerna reagerade. Men vid flera tillfällen efter detta försöker Hello och Saras bror Hussein stämma träff med Ramin. Det vågar först inte Ramin. Han misstänker att det är en fälla. Men till slut, den 27 mars, går han med på att träffa Saras bror Hussein i Birsta utanför Sundsvall. De skulle då prata om hur Sara och Ramin skulle kunna bli ett par. När de väl träffas dyker en annan bil upp som sannolikt var Hellos, vilket framgår genom en sms-konversation Hello och Hussein haft under kvällen. Det var bestämt att Hello skulle dyka upp under Husseins möte med Ramin. Ramin blev rädd och avbröt mötet och lämnade Sundsvall. Senare i samtal med Sara uppger han hur han upplevde mötet som en fälla. Resten av månaden sker det mycket kontakt mellan Sara och Hussein, där de försöker lösa problemet kring att släkten är skambelagd i hela Sundsvall och även i deras hemland. De pratar ihop sig om hur de på bästa sätt ska kunna locka Ramin till Sara, vilket involverar att hon ska ta in på ett hotell där hon och Ramin ska bo. Ingen annan ska dyka upp förrän efter ett par dagar. Efter mycket lirkande lyckas Sara intala Ramin att hon verkligen vill träffa honom för att försöka lösa allting. I deras samtal framgår att Sara återigen poängterar att Ramin visat upp för hela Sundsvall och alla kusiner i Irak att hon är en hora. Ramins svar på det var att han ville visa hela världen att han älskade henne. I slutet av mars bestämmer sig Sara och Ramin för att återigen göra en resa tillsammans. De åker till Göteborg, tar in på hotell där och fortsätter senare uppåt och stannar en natt i Eskilstuna. Lördagen den 2 april tar Sara och Ramin in på ett hotell tillsammans i Gävle. Samma kväll har Hello samlats med flera av de övriga tilltalade hemma hos sig i Sundsvall för att titta på fotboll. Och det är där åklagarna menar att mordet på Ramin planerades. Sara och Ramin bor på hotellet i Gävle ett par nätter och den 4 april har de bestämt sig för att gå ut och bovla.
Vi bovlade där. En timme kanske. Därifrån gick vi ut. Vi skulle till hotellet. Då sa han att han skulle köpa cigaretter och gick till Hemmakväll. Vi gick in. Polisen lägger stor vikt, eller åklagaren lägger stor vikt på att jag hade telefonen uppe. Och det är tydligen bara jag som gör det. Det är något konstigt. I alla fall, ja. Jag hade telefonen uppe. Jag varken skickade sms eller ringde till någon. Vi köpte cigarett och så några Red Bull, tror jag. Vi började gå mot hotellet. Jag ville promenera. Vi gick på trottoaren mot hotellet. Halvvägs dit säger han att han ska träffa en kompis. Och säger han att jag skulle gå tillbaka till hotellet. Vilket jag gjorde. Han gick mot parkeringen. Och jag gick mot hotellet. Det sista jag såg av honom var att han var vid någon bil. Det var mörkt. Jag vet inte vad för bil det var. Men han stod på sina egna ben. Han hukade sig ner. Om han gick in vet jag inte. Men han gick ner.
Sara menar i tingsrätten att Ramin frivilligt satte sig i bilen som hade dykt upp. Och att hon var under intrycket att det var kompisar till Ramin. Men andra vittnen som sett det hela håller ju inte med om att det var så det såg ut.
Och då när jag kommer nära så hör jag ju ljud då. Tydligare ljud av någon som försöker att skrika men som har någonting för munnen då, sannolikt. Otäcka ljud, i mitt liv i varje fall, väldigt otäcka ljud.
Och det var det sista jag såg av Ramin. Jag gick tillbaka till hotellet. Jag städade undan lite kläder. Höll mig sysselsatt. Kollade på tv.
Sara går alltså tillbaka till hotellet och menar att hon då får sms av Ramin.
Han skrev att det inte var någon fara. Att jag skulle vara orolig. att jag, om han inte kom tillbaka, då skulle jag kontakta polisen. Och för mig var det inte så konstigt att Ramin snackade på det sättet, så jag la ingen stor vikt på det.
Bilen som Ramin då befinner sig i är då i hög hastighet på väg norrut. Och Saras och Ramins mobiler kopplar upp mot samma mast. Vilket indikerar att Sara själv haft Ramins mobil i ägo under tiden hon påstår sig mottagit sms'en från honom.
Dagen efter, vid 7-8 tiden, jag kommer inte ihåg. Jag smsade och ringde till Ramin. Fick ingen svar. Då ringde jag polisen. De kom. Jag berättade det som hände. Följde med till polisstationen. Var där hela dagen. Förhördes.
Sara väljer att dagen efter själv gå till polisen och anmäla Ramin försvunnen. Hon blir inte misstänkt för något i det här stadiet. Men man passar på att tömma hennes mobil. Och då kan man se att Sara haft en Viber-konversation med någon i samband med att Ramin köper cigaretter på hemmakväll. Men man kan inte se vem hon har haft kontakt med.
En minut innan Ramin gör sin betalning så har du en Viber-uppkoppling. Men du kan idag inte minnas vem det är du har kontakt med eller vad det är.
Jag har inte varit i kontakt med någon via Viber.
Nej, för jag tänker så här. Ja, vi kan ju inte se, för du har ju nämligen raderat Viber.
Det stämmer, jag har raderat Viber många gånger.
Men kan du berätta varför du gjorde det just här och då?
För att den brukar hacka. Så det har ingenting med just det tillfället att göra.
Och sen är det återinstallerat den 5 april. Den 4 april är du inne och anmäler Ramin, och sen är det raderat någon gång återinstallerat 5 april. Men det är inget konstigt med det.
Jag har inte raderat den på grund av något jag vill dölja.
Nej.
Det är det jag säger.
För vad vi också kan se, det är ju att exakt samma sak har Hallow gjort.
Ja, men det får han själv stå för. Jag tänker inte sitta och diskutera vad han har gjort och inte gjort.
Sara förhörs först som vittne och som sagt inte som misstänkt. Men konversationerna och informationen från Saras mobil leder till att misstankar om inblandning i Ramins försvinnande blir så starka att hon den 10 april anhålls. Man kartlägger de kontakter hon haft, vilket leder till att polisen följande dagar griper både Hello, Hussein, Ali och ytterligare 3 kompisar till Hello. Ett av de sparade samtalen åklagarna finner väldigt intressant är den mellan Sara och Hello och de villkor hon ställer. Vi hör åklagaren Carolina Lindekrans.
Vad som framgår av samtalet här, man läser då det som understruket, Hello säger, och ditt villkor, är detta att jag dödar honom, den där, eller hur? Hade du ställt villkor till Hello att han skulle döda Ramin?
Nej, det enda jag har sagt till honom att han ska låta bli Ramin.
Men han har då alltså uppfattat det som att han ska döda Ramin. Det är ju det.
Men det är hans egen hjärna. Det var det enda han tänkte på varje dag.
Ja, men när han då sa så här till dig. Ditt villkor är det att jag dödar honom. Du säger ju inte till honom här. Vad framgår av det här samtalet i alla fall? Nej.
Nästa samtal i så fall.
Ja, men i det här samtalet, nej. Var har du fått det ifrån? Du säger ingenting. Lång tystnad.
Nej, jag säger ingenting.
Nej. Så du tar inte honom ur villfarelsen. Han verkar ju tro att du vill att han ska döda Ramin.
Ja, men det är vad han tror.
Ja, men varför säger du inte till honom att det är inte så?
Jag har sagt till honom senare, kommer jag inte ihåg exakt. Jag har sagt till honom att döda eller inte döda honom, det är liksom, det angår mig inte, för att jag hade ingenting att säga om det. Han hade redan bestämt sig. Ja. Det skulle vara krig mellan Ramin och det var det.
Det är 3 åklagare involverade i denna enorma rättsprocess. Och åklagaren Christer Petersson frågar Hello hur han uppfattade Saras villkor.
När Sara ställer det här kravet, att, eller som du uppfattade villkoret, att Ramin måste dö.
Yani. سارة أمر جبو داني كوار رامين يبي بمبريا
أمر جبو داني بسم الله قلونا بو منتم ببرو مالي رامين بروم بو وي قصب كم لقاليا يعني الشرج بكم لقاليا
هون سات دي بي الكورة من يبار انت مي أمدت يبي لهم تل رامين براتا مي هونم وبروخو مي هونم اكسو
امیت تی بگم لیبو چی والا خیزان مکا وشتی که نشرینی اگر کسی
ویلا فشتو خونم برفور یور هانسا هارم من فرو
Hello menar att det aldrig var tänkt eller planerat att Ramin skulle dö. Hello ville bara ta honom till rätta.
Hello har uppfattat att du har ett villkor att döda Ramin. Var det så att du var orolig för att Ramin hade bilder på dig? Och att du var rädd att bilderna skulle komma ut? Och att du därför ville ha honom dödad?
Nej.
Det var inte så.
Sara förklarar något luddigt att anledningen till att hon säger och skriver sådana saker är att det är så hon pratar. Om hon säger att någon ska dö menar hon inte det ordagrant.
För du säger ju i det här samtalet till Hello så här, och varför ska du berätta för min far? Om du berättar för min far så kommer han att åka hem till honom och döda honom. Var det så?
Nej. En sak vill jag säga. Du kan inte ta mitt språk emot mig. Det här, när vi säger det menar inte vi det som det är att gå och döda.
Nej, men nu är ju Ramin död.
Ja, men när var det? När dog Ramin?
Ja.
Ja, när dog han?
Ja, han dog runt
i april.
Ja.
Ja. Och när var det här?
Ja, det var ju
januari.
Ja.
Precis.
Det finns även uppgifter på att Sara i februari ska ha pratat med Ramin när hon sagt att hon vill döda honom.
Jag ska döda dig.
Ja.
Samma dag som du skickat sms till din mamma och sa idag ska jag döda afghanen.
Har jag förnekat det eller?
Nej.
Nej, då så.
Mm.
Men i Saras värld är det som sagt inte uppseendeväckande att uttrycka sig så.
Ta hand om barnen, mor. Idag ska jag döda halliken afghan.
Mm.
Vad menar du med det då?
Ja, som jag förklarade. Jag sa till honom, antingen kör du bilen och krockar eller så kör jag den och krockar.
Mm. Och det berättade du för din mamma?
Jag berättade inte detaljerat, jag skrev bara så till henne.
Det var inte så att du sa det för att du var rädd att Ramin skulle lägga ut bilder?
Till mamma?
Ja.
Nej.
Den 25 mars har Sara telefonkontakt med Hussein.
Sara frågar om du har ringt någon. Nej, jag har inte ringt honom än. Jag har precis kommit in. Och jag sitter här och brinner. Jag brinner eftersom jag vill att han ska få veta om det. Och då vill jag se vad han tänker göra. Ja, ja, vad är klockan nu? Hon är 7:15. Bränn så mycket du orkar att bränna. Bränn så mycket du orkar och låt mitt hjärta fröjdas.
Och åklagarna reagerar på hur det kommer sig att Sara i sin berättelse uppgett att hon under den här perioden har valt Ramin. Att det är honom hon vill ha.
Och ändå så vill du vara med Ramin.
Vare sig ni fattar det på riktigt eller inte. Jag älskade Ramin.
Mm.
Åklagarna läser upp ett samtal som sker innan bilderna läggs ut. Men efter det att Ramin hintat för henne att han kan lägga upp dem om han vill.
Samtal till Ramin 0129. Du behöver inte be mig, du har alla bilder så be dig själv. Och sen så skriver du till honom, valla, jag svär, jag förlåter dig aldrig, Ramin. Tills dagen jag dör förlåter jag dig aldrig. Var det så du kände?
Ja, just då kände jag så.
Mm.
Och när jag säger, du behöver inte be mig, du har alla bilder. Det är för att han försökte vända det på mig och sa att det var jag som lade ut bilderna. Och att det var jag som skulle skada hans familj. Och att hans mamma skulle må dåligt när hon skulle se bilderna. Och han bad mig, snälla lägg inte ut bilderna.
Mm. Men kände du att han hotade dig med de här bilderna?
Han hotade mig hela tiden.
Mm.
Det är inte första gången.
Och det var med bilderna, att han skulle lägga ut bilderna, sprida dem, vad var?
Ja, han ville att alla skulle veta att jag var hans.
Mm.
I mitten av april sitter samtliga inblandade häktade och avskilda från varandra. Men Sara och Hello lyckas höra varandras röster när Sara sitter hos en psykolog och Hello befinner sig i det närliggande gymmet. De börjar då skriva meddelanden till varandra på träningsmaskinerna och som sen går över till lappar och brev som de lyckas smuggla mellan varandra. Vi hör den tredje åklagaren, Tora Holst.
Jo, jag vill avsluta med att fråga dig lite grann om det här brevet som du, som vi tog i beslag på häktet. För att det här talar ju ett annat språk än det du har framfört nu här till oss. Och du, här är ju uppenbarligen så att du skrivit i Hello, och du skriver om hur du älskar honom och vill ha honom och bönfallit honom om att ta tillbaka dig. Det handlar ganska mycket om din kärlek till honom.
Ja, vad är det som är konstigt med det? Han är far till mina barn. Han var min man.
Du svär vid Koranen och du svär den här, jag svär vid allt som dyrbart för mig, sedan här sidan 863 är det här, som är du och barnen, inte för hallikens skull som du kallar uppenbarligen Ramin för, tro det eller ej, jag har inte älskat någon annan än dig sedan jag var 14-15 år. Du är den första mannen jag älskat i mitt liv. Du är mitt liv.
Var ska det vara? Du var mitt liv. Det är fel tolkat där.
Ja, det är.
Och anledningen till att jag skrev Halliken, det är, som jag sa innan, jag ville inte ta upp det för att han skulle ta upp det och säga från sin sida. Men han nämnde ju inte att det fanns någon kommunikation mellan mig och han förutom det här. Men vi har ju skrivit till varandra och han har frågat, han har sagt till mig att jag skulle skriva vad jag har sagt och att jag skulle säga att han var hemma den dagen med barnen. Och det var det jag trodde också.
Mm. Femsidigare.
Och anledningen till att jag skrev Halliken är för att han kallar mig för Halliken.
Mm. Är det bara där, ja. Du har skrivit också hans död skulle ske på min hand och jag hade jag älskat honom upp till 1% hade han varit vid liv nu.
Och jag säger igen, jag ville få ut svar. Jag ville veta. Vad ska jag säga? Ska jag säga jag älskade honom? Det är ju, jag använder ju ett annat sätt att få ur honom det jag vill veta.
Mm. Du var det någon slags utpressning mot Hallo? Eller hur ska jag förstå det? Det är svårt att förstå vad du säger nu.
Ja, men då är det svårt för dig att förstå. Men jag vet varför jag skrev det. Mm. Och min anledning till att jag skrev det var att jag ville få ut information. Jag levde i ovisshet, jag visste inte vad som hade hänt, jag visste inte vem som gjorde vad. Och hade jag fått välja en gång till så hade jag gjort samma sak igen. Och hade inte ni kommit på det då så hade jag säkert fått mina svar.
Ja, det här var alltså för att få... du ville ju uppenbarligen att han skulle dö för... jag förstår inte det här att... Du säger ju här att du skulle vilja döda honom själv. Att det var liksom att det var döda Halliken själv som du skulle vilja ha.
Ja, men ska jag säga till honom jag ville leva mitt liv med honom och vad har du gjort? Är det du som har gjort det? Ska jag skriva så eller? Mm. Jag försöker få ut information, såklart jag vänder mig mot Ramin för att han ska stå på min sida och för att jag ska få veta vad han har gjort eller inte gjort.
Aha. Du säger att längst på den här sidan, jag hade en kniv i min väska och jag ville döda honom, men Hassan sa att han ville
upprätthålla... Det är också feltolkat. Jag hade kniven för att det var min andra väg. Liksom. Jag tog den innan jag gick. Det var min andra väg jag skulle ta. Skulle det inte lösa sig så skulle jag sätta den i magen på mig själv.
Jaha. Och Hassan säger att han ville upprätthålla sin rättighet. Det tyder ju ändå på att din familj också var intresserad av...
Det är något jag sa, det ska inte tas emot dem.
Mm. Ta nästa sida. Och sen kommer det här du säger, polisen sa att hans näsa var bruten och hans huvud var krossad. Men han dog när någon ströp på honom och hans kroppsben, jag tror bröstbenen var brutna. Mitt hjärta fröjda sig men jag blev uttråkad eftersom jag hade önskat mig att det var jag som hade krossat hans ben. Men jag var nöjd ändå eftersom att jag dagen innan gav honom knytnäven och örfil när han gjorde närmanden och ville kyssa mig.
Jag kommer ihåg känslan jag hade när jag skrev det där. Och jag grät genom hela det här som jag skrev.
Mm. Och har du någonting mer som du vill tillägga?
Nej.
Tack, då har jag inte några fler frågor.
2 veckor efter att Ramin förts bort hittar man till slut Ramins kropp liggandes i en bäck vid ett skogsparti i området Maj utanför Sundsvall.
Det kanske är bra.
Hörs det bättre nu? Hör ni snacksäcka nu?
Jo, vad nu då?
Ja, hör ni nu?
Nej. Ja, vi provar ändå.
Jag ska försöka tala högt och tydligt.
Ja, ja.
Nej, det är på
hörsnäck. Ja, men strunta i det där.
Vi hör Kjell som den 20 april är i krokarna för att röja träd i skogen.
Och det var sista dagen. Det var det som var så konstigt också, det lyckat. En gran jag hade fällt snett över bäcken från andra sidan. Allt det skulle dras över till vägen där jag kunde hämta mig timmervagn. Om jag hade tagit den där gran tidigare hade jag ju hittat den där pojken tidigare. Men det var inte så då. Så jag var där och kvistade ändå. Och så skulle jag gå och dra ut en vajer till traktorn och spela upp den där. Mm. Och då såg jag någonting konstigt i bäcken. Eller konstigt är det väl inte. Det hände någonting som... Alldeles som någon plastikbit eller någonting. Så jag tänkte det är väl någonting från bygge. För de hade precis jobbat med järnvägen. Mm. Där, så det är väl någonting som har blåst runt. Men jag släppte kättingen och gick och tittade. Och låg det... En människa där.
Okay.
På magen i... Ja, det var ju bara avslutad. Så att då ringde jag polisen. Eller jag ringde larmcentralen som skickade mig till polisen i Sundsvall. Och sen gick det ju fort då.
Okej.
Okay. Och sen då så kom polisen till platsen och du fick visa ditt fynd.
Ja, och jag for ut i vägen och vad heter det? Och väntade på dem.
Ja,
så de inte for förbi där. Då.
Nej, okej. Okay. Och du sa att han låg han så att säga med ansiktet neråt.
Ja, jag såg, var det axelpartiet som jag stack upp ur vattnet.
Okej.
Eller ryggen, ja.
Efter att Ramin hittat stöd får även Sara reda på det. Eftersom misstankarna mot henne ändrats från medhjälp till människoro till medhjälp till mord. Vi hör en person från häktespersonalen som hade god kontakt med Sara.
Hon var ju närmast chockad. Över vad som hon har fått veta. Ja, jag kan väl säga så här att jag upplevde henne som apatisk. Och grät väldigt mycket. Hon var väldigt mådde väldigt dåligt psykiskt.
Och vilket tillfälle är det då? Är det det första tillfället som sticker ut?
Ja, det är det.
Och vet du vad du vånade fått reda på? Du vet vad du vånade fått reda på? Då sa hon till det till dig eller fick du reda på det övrigt?
Nej, det berättade hon för mig.
Ja. Mm. Och det var när hon fick beskedet om Ramins död.
Ja.
En enorm förundersökning har nu satts igång och de inblandade förblir häktade under en lång tid. Det går ett halvår innan Sara beslutar sig för att ta del av obduktionsbilderna på Ramin.
Under hela tiden så har jag haft svårt till att tro att Ramin inte fanns kvar. Jag satt vid fönstret och kollade och väntade på att han skulle komma. Så jag valde att ta del av bilderna, få ett avslut. Och det jag kan säga är att efter att jag såg dem så blev jag inlagd på psyket.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vi hör rättsläkaren Susan Sproge Jakobsen som utförde obduktionen på Ramins kropp.
Därpå visade vi vid obduktionen en horisontellt förlöpande snörfåra runt halsen. Med blödningar i halsens mjukdelar, brott på struphodets högra övre horn och punktformade blödningar i ögonens bindhinnor. Dessutom blödningar i huvudsvålen, i mjukdelarna i ansiktet, i tungan, i munslimhinnan, en krossskada i pannan och brott på näsbenet. Dessutom brott på det högra och det vänstra elfte revbenet och blödningar i mjukdelarna på bröstkorgens vänstra sida. Och dessutom ärrbildningar på den högra överarmen och begynnande förruttnelse med avlossning av överhud och tecken på uppehåll i vatten med så kallad tvätterskehud i händerna och på fötterna. Så det var fynden.
Ja. Susan kommer fram till att omständigheterna talar starkt för att döden orsakats av strypning med en snara. Man tror att han legat avliden i omkring en eller ett par veckor. Det är svårt att avgöra exakt dödstidpunkt eftersom han legat utomhus med större delen av kroppen täckt med kallt vatten. Den omständigheten gör att det även är svårt för Susan att ge klarhet i hur och när de andra mycket omfattande skadorna på Ramins kropp uppstod. Och en av de medåtalade ska enligt Ali berättat för honom att han under mordkvällen, citat, dansat på Ramins bröstkorg.
Jag frågade, det har någon uttalade, har uttalat här att det ska, uttrycket var dansat på hans bröstkorg. Att, jag föreställer mig att alltså, någon ska, kan ha stått på bröstkorgen, låter det som. Låter det förenligt med de här fynden?
Ja, det rör sig om en yngre person som har ganska elastiska revben. Jo äldre man är, ju stelare blir revben och desto lättare får man brott. Är man yngre så är det mer elastiskt och ja, den trubbiga våld ger upphov till blödning men kanske inte brott. Ja, man kan ha sparket trott på bröstkorgen. Det är möjligt, absolut.
Vad sa du senast?
Man har
trampat alltså.
Ja, ja, till exempel.
Ja.
Men det finns det är enbart på de här tre ställen att det finns skador.
Ja.
Alltså vänstra sida bröstkorgen och på sidorna.
Du håller här nere, alltså det är ganska långt ner mot midjetrakten, alltså det här sitter.
Ja. Lågt på sidorna. Mm. Ja.
Saras bror Ali var med och förde bort Ramin. Men enligt han själv satt han i den bilen som Ramin inte satt i. Och förstod inte alls vad som hände under kvällen. Han såg aldrig att Ramin mördades.
Som jag sagt, jag har ingenting med Ramin att göra. Jag älskar inte honom. Men jag hatar inte honom. Jag har inga problem med honom. förstår det. Det enda så problem som jag blandar mig eftersom jag vill hjälpa Hallå och Sara ingenting mer. Det är inte min heders Sara nu. Hon är Hallås heders. Så han har förklaring för allt vad som händer till Sara. Så han som han ansvar, inte jag. Eller min familj.
Men Ali vittnar om att Hello, några dagar efter, berättar för deras pappa att Ramin är död. Men att det inte heller var Hello som mördat honom, utan att det var en av kurderna som de anlitat att vara med. Sara och hennes bror Hussein hade omfattande kontakt med varandra under veckorna som ledde upp till mordet, där det ser ut som att de planerat bortförandet av Ramin. Det är fastställt att Hussein under mordkvällen befann sig i Gävle. Men Hussein menar dock att han inte haft någon delaktighet i någonting gällande Ramin och att han under tiden för bortförandet satt vid en kiosk och letade efter en bil på Blocket som han skulle köpa och det var därför han befann sig i Gävle.
Min syster, jag är hennes bror.
Ja.
Hur kan det vara konstigt att jag får för mig att jag ringer henne då?
Ja, för det som jag vill undra om det är ju det du vet ju om i vart fall nu vad det är som har hänt. Det vill säga att Ramin har blivit kidnappad.
Ramin måste bo på Hadeljom. Då tycker vi att Ramin blev bortrövad den dagen. Alltså alla de här omständigheterna får jag reda på här i salen. Just då visste jag ingenting om saken.
Du och Sara har ju planerat att Sara ska åka ner och som du säger då få tag på bilderna som vi säger försöka lura honom någonstans där ni kan skada honom. Och sen efter det att ni har kidnappat honom en halvtimme senare så söker du kontakt med Sara. Är det för att för berätta att ni har gjort någonting med Ramin eller vad går samtalet ut på?
Jag har full respekt för er sätt att tänka och jag förstår er verkligen. Och ni har rätt att yttra er på det sättet ni tycker är lämpligast. Men det finns inte något av det du säger. Det är ingen sanning i det. Det finns ingen planering mellan mig och min syster. Jag har inte haft någon tanke om att skada Ramin. Och jag sa tidigare, hade jag velat skada Ramin så skulle jag ha gjort det första gången, andra gången, tredje gången. Jag hade flera tillfällen. Men jag ville bara lösa problemet med bilderna. Mm. Det är det enda.
Så att vi får konstatera att det är en ren slump att samtidigt som du sitter enligt egen utsago utanför en kiosk och letar efter en annons som har försvunnit från internet så kidnappas Ramin som du och din syster har planerat att din syster ska söka upp.
Ingen fråga, du behöver
svara. Hade Mosa alla tillbaka i Gullak Mohammed.
Okej.
Och den personen åklagarna tror har orkestrerat mordet är Saras exman Hello. Att det är han som styrt upp att Ali och Hussein ska komma till Gävle och möta upp Hello och två av hans kompisar han rekryterat.
Menar du att Ali och Hussein har rekryterat de här personerna utan att fråga dig?
Jag vet inte något om det.
Utan någonting som du har gjort upp med Ali och Hussein så visar det sig då att mellan 3 och 4 på eftermiddagen att det ska vara ett gäng kurder med också.
Bale.
Ja.
Och det har du inte haft någon som helst kunskap om?
Nej.
Vad ska ske? Varför behövs det ytterligare personer?
För att det var en sak om att vi skulle till för att slå någon.
Ja, men du och Ali och Hussein, ni är 3 killar. Och det är en man ni ska ge er på och slå som du säger. Nämligen Ramin. Okej, det här är alltså killar Milano, Mustafa som är hemma på fotbollskvällen den 2 april. Milano och Mustafa är med när Mustafa får BMW:n på söndag kväll den 3. Mustafa ringer dig på morgonen den 4 april och undrar vilket nummer ska jag kontakta dig på. Och får då svaret 1982. Och sen har de blivit rekryterade till den här resan helt utan din vetskap.
Bale.
Ja.
Efter en 2 månader lång tingsrättsförhandling och en lång överläggning kommer tingsrätten fram till att Hello, Sara, Ali, Hussein och en av medhjälparna ska dömas till livstidsfängelse för mord. Den andra medhjälparen döms till fängelse i 14 år för mord. motivet ska vara hedersrelaterat. Man ville ha bort Ramin på grund av den skam han åsamkat släkterna. De tilltalades förklaringar till vad de gjorde under mordkvällen får inget vidare gehör och kan motbevisas av den enorma bevisningen som polisens utredare hittade i deras mobiler, beslagtagna lappar från häktet, övervakningskameror samt hemlig telefonavlyssning. Vi hör reporten Peter Olin som bevakade rättegången för Sveriges Radio.
Man kan ju säga så här, alltså det är väldigt, väldigt svårt att hålla sig undan övervakningsradarn idag. För man kan ju följa uppkopplingar trots att de inte använt mobiltelefonerna. Från Sundsvall ner till Gävle, sen tillbaka upp till Sundsvall, norr om Sundsvall och så till majplatsen där kroppen hittades. Och sen så slutar man använda mobiltelefoner och kopplar upp sig med andra. Så att det är alltså en rätt stark indiciekedja som åklagaren har i detalj redovisat idag. Man har ju också haft appar installerade på sina mobiltelefoner och som man har glömt att radera. Alltså inspelningsappar som gör att man spelar in telefonsamtal automatiskt. Och därmed var det på något sätt, alltså det måste ha varit rena rama trisslotten för polis och åklagare att bara kunna tömma telefoner och sen lyssna på samtal mellan de åtalade.
Ja, kan man säga att deras agerande har gjort det lätt då för polis och åklagare? Det har ju även varit en cigarettfimp vid en brunnen bil med DNA på och så telefonerna som de använt som har kopplats upp mot master. Dessutom har de väl fotograferats av kameror vid till exempel Sundsvallsbron?
Dels så kör man fram och tillbaka på Sundsvallsbron så att de bilderna på bilarna var ju lätta att ta fram. Men även när man kommer till Gävle, alltså de misstänkta bilar påstår åklagaren syns då på övervakningsfilmer. Och då är inte polisen dömare att man använder sig av guldfinskameror eller HMS-kameror som också filmar trafiken utanför. Och då ser man hur de här påstådda bilarna först kör in i Gävle i lång takt och sen i hög fart lämnar Gävle. Ungefär i samband med kidnappningen. Och det här har gjort det lätt för polisen. Man ser också bilder på kvinnan som först kommer tillsammans med den mördare och sen hon återvänder är hon ensam. Så att, ja, jag skulle vilja säga att man har gjort det lätt för polisen. Men vi ska också komma ihåg att det här är ju inga alltså, proffs. Det är ett gäng vänner, familj som har gått samman och som det verkar i alla fall om man ska tro åklagaren, tingsrätten har bestämt sig för att ta livet av en ung man. Och mycket har väl gjort sig panik, det är inte så välplanerat. Och jag menar, de vet väl inte bättre. Och ibland får jag nästan känslan som att de inte förstår allvaret i vad de har gjort.
Samtliga morddömda överklagar sina domar till hovrätten, vars förhandlingar drar igång i Nedre Norrlands hovrätt under hösten 2017. Då har de inblandade haft tid att låta det som hänt sjunka in. Och några av dem väljer att krypa till korset.
Det vi ska höra om, det är just de delarna där du har lämnat felaktiga uppgifter, där du har undanhållit uppgifter. Givetvis så ska din berättelse vara sammanhängande. Mm. Men lägg fokus just på de delarna.
Ja.
Det hålls nya förhör i hovrätten, där några av de tilltalade åtminstone berättar lite mer än vad de tidigare berättat. Vi hör Sara.
Jag kommer inte ihåg exakta datumet, men... eller ifall det var i tåget eller i Gävle, det har jag ingen bra minnesbild av. Men då bestäms det att jag och Ramin ska till parkeringen. Och där skulle Hello och Hussein vara. Och där skulle Hello visa mig att han var en man. Den fjärde var jag och Ramin ute, som jag har berättat. Och efter bobblingen så går vi den väg som jag har berättat om. Och när vi går så hör vi att det är folk som springer bakom oss. När vi tittar om så är det, har de råna luvor på sig. Så både jag och Ramin skriker till och backar in mot muren. Då tar de tag i honom och släpar iväg honom. Jag hamnade i någon sorts bubbla. Jag hörde Ramins röst. Men ifall han skrek eller pratade, det vet jag inte. Jag ser att Ali kommer fram till mig och tar tag i mig och börjar skaka mig. Försöker lugna mig.
Och exakta orden är det omöjligt för mig att säga, men att jag skulle vara lugn, att jag inte skulle vara orolig och att det skulle lösa sig. Sen gick han därifrån. Ramins mobil låg på marken, så jag tog upp den. Jag började gå mot parkeringen och A6an som de tog in Ramin i. Jag visste inte vad som höll på att hända. Jag kunde inte få in det i hjärnan. Jag var chockad. Jag var rädd. Jag ställde mig bakom A6an på höger sida och väntade. Men Ramin kom inte ut. Istället så var det någon på höger passagerarsäte med Rona Luva som skrek åt mig på kurdiska att jag skulle sticka därifrån. Men jag stod där som en staty och inte visste vad jag skulle göra. Så jag började inte gå förrän bilen körde.
Sara erkänner nu att det var Hello och hennes bröder som förde bort Ramin. Anledningen till att hon tidigare ljugit om det är för att hon velat skydda sina bröder. Men har nu ändrat sig i takt med att bröderna börjat erkänna mer och mer. Vi hör Ali berätta om vad som händer efter att bilarna kört iväg från Slottstorget till Gävle.
Och vilka är det som går in i bilen? Och då antar jag att det är A6an vi pratar om.
A6an, det sitter Hello, Mustafa, Germay och Ramin. Alltså jag tror inte att de ska misshandla honom mer. Eftersom Hello säger att jag vill prata med honom. Okay. Han vill bara prata, ingenting mer. Ah. Det är som vi vet.
Kunde du i den här situationen föreställa dig att det fanns en risk för att Ramin skulle bli dödad?
Nej, fan. Nej. Nej.
Okej. Okay. Sen berättar du att ni sitter i A3an då några minuter, förstår jag, som tills Hello kommer fram i A3an. Är det riktigt?
Jag har ungefär satt i bilen.
Mm. Och vem är det Hello pratar med när han kommer fram till bilen?
Du vet när dörren öppet, vi går upp från bilen. Alltså vi hörde dörren öppet. Så...
En dörr till A6an öppnas.
Ja, ja. Okay. Så vi hörde, vi går alla upp, va? Vi går åt. Då kommer Hello och chockat, han säger att killen är slut.
För det säger han till er tre då?
Han sa bara arabiska först.
Ja, okay.
Men jag vet inte, Milano han förstår arabiska eller han förklarar till honom på kurdiska. Jag vet inte, tills Milano han vet. Alltså, det känns att han skojar först. Vi trodde att han skojar. På min sätt, jag trodde att han skojar och säger att han är då.
Ja.
Vad fan, det var en människa. Och ingen som kommer överens att han ska dö. Ingen som kommer överens att det ska bli så där och... Alltså det känns som en dröm. Man förstår inte vad som händer.
Och sen beskrev du det som jag uppfattade då att Hello spyr i sina handskar. Han kräks i handskarna. Var det riktigt?
Ja.
Okay. Ja. Och efter det här ser du Ramin vid något tillfälle i A6an innan ni lämnar parkeringen?
Ja, jag gick med Hello bakom bilen av A6an. Så när jag går och tittar på A6an så står Ramin där bakom.
Han befinner sig i baksätet på A6an.
Mm.
Och är det någonting särskilt du lägger märke till när du ser honom i baksätet?
Ja, det var en kabel alltså på hans halsen.
Ja, kan du beskriva så detaljerat du kan vad det är du ser? En kabel på halsen, vad betyder det?
Alltså det visste jag att det är startkabel eftersom det är knapp på den, va? Det sitter som hänger så där ner, så jag vet att det var kabel. Och...
Det var klappar till en startkabel som du såg. Alltså.
Stämmer.
Och den här kabeln, hängde den där eller var den virad runt halsen?
Nej, det var runt i hans...
Runt halsen?
Ja.
Och det var det du såg i boxen?
Ali uppger att han inte har någon vetskap kring vad som hände med Ramin när de väl kommer till skogspartiet i maj, då han direkt vänder och åker därifrån. Och Sara erkänner att hon har Ramins mobil i ägo medan Hello-bröderna och medhjälparna kör iväg med Ramin. Hon berättar dock att Hussein en stund senare ringer till hennes mobil.
Han berättar att Ramin mådde bra, att jag inte skulle vara orolig. Men jag kunde inte vara orolig. Så jag satt och grät helt enkelt och ville prata med Ramin. Gav han luren till Ramin. Och så pratade jag med honom. Han försökte lugna mig. Sa att jag inte skulle vara orolig. Att han mådde bra. Att det han har gjort är fel. Och att det de gör är rätt. Och att han skulle lösa situationen. Efter en stund så gick jag ut till parkeringen igen. Och där fanns han inte. Jag hade hans telefon. Och när jag pratade med honom via Hussein så sa jag till honom att ge mig koden till telefonen så att jag skulle skicka sms från hans telefon till min som säkerhet utifall han inte kom på morgon. Och det var det jag gjorde. Jag skickade sms från hans telefon till min telefon där jag skrev om polis och så vidare för att ha det som säkerhet utifall han inte kom tillbaka. Sen slängde jag telefonen. Och därefter gick jag och köpte cigaretter och gick tillbaka till hotellet. Jag har ingen minnesbild av att jag kontaktade Hussein efter det. Jag var i chocktillstånd. Jag visste ingenting egentligen. Så dagen efter när han inte var tillbaka så kontaktade jag polisen. Men jag kunde inte säga sanningen till dem. För att jag kunde inte säga att min pojkvän blev indragen i en bil av mina bröder och min exman bland annat. Några dagar efter så hade jag kontakt med Hussein. Men det var inget snack om Ramin. Så att mest jag tänkte att vi kanske var avlyssnade. Så varken jag frågade eller han sa något. Sen greps jag. Fick reda på att han var död när jag satt häktad.
Även Hussein ändrar sin berättelse i hovrätten och erkänner att han var delaktig i bortförandet av Ramin, men att han inte var delaktig i mordet. Han hävdar att det var Hello och hans två medhjälpare som dödade Ramin i bilen genom att misshandla honom och strypa honom. De två medhjälparna berättar i sina förhör att de bara skulle hjälpa Hello att läxa upp Ramin. Att de inte varit delaktiga i något planerande om att varken kidnappa eller mörda Ramin. De erkänner att de var med den kvällen då Ramin fördes bort, men att de inte åkte i den bilen Ramin satt i. Några nya förhör med Hello hålls inte i hovrätten. Efter en noggrann överläggning av all bevisning som åklagarna presenterat, fastställer hovrätten tingsrättens livstidsdomar för alla utom Sara, vars dom ändras till fängelse i 18 år för medhjälp till mord. Ytterligare en medhjälpare ska enligt de åtalade ha varit med på kidnappningen och under själva mordet. Det finns övrig bevisning som också tyder på det, men den personen har polisen aldrig lyckats få tag på. Han flydde utomlands kort tid efter mordet och har varit internationellt efterlyst sedan dess. Du har lyssnat på Rättegångspodden om hedersmordet i Gävle. Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack till Albin Håkansson som hjälpt till med att lyssna igenom ljudupptagningarna. Och tack för att ni har lyssnat.
För att lyssna på dina sparade meddelanden, tryck 1.
Hej Nils. Jag har jobbat som advokat i Göteborg och jag tycker det, din podd är fantastisk. Den tillför mig väldigt mycket och det är som att jag nästan är beroende av att lyssna på den här faktiskt, för att det är så spännande och intressant. Även om du också jobbar med det här till vardags så tycker jag det är oerhört spännande och intressant. Och det, du gör detta så bra och målande så att det är världsklass faktiskt. Tack så mycket Nils, fortsätt och kämpa.
Mottogs den 4 augusti klockan 18:26.
Hej, jag heter Mirali och jag vill att du ska ringa upp mig så fort som möjligt och jag bara prata med dig för att jag tycker att du har gjort fel saker och ja, massa annat. Mitt nummer är 07682. Tack.
Hej Nils, det här är Elin från Kungsbacka och jag vill ju först och främst tacka dig oerhört mycket för det fantastiska jobb du gör och som du delar med dig av till alla oss rättegången fans. Och alltid nog kollar och hoppas på att det kommer något nytt. Men jag förstår ju att du har haft mycket att göra med SVT och den dokumentären var ju också extremt bra. Jag vill i alla fall dela med mig av vad jag tycker var ett av de mest berörande och även det avsnittet som var väldigt jobbigt för mig och fortfarande är väldigt jobbigt för mig att lyssna på. Det är nog det avsnittet som jag har lyssnat minst på just för att jag tycker faktiskt att det är väldigt känslosamt laddat. Och det är Kronoparksmordet. Anledningen till det är inte just bara för att Anna verkade vara en fantastisk människa som kämpade både för djur och andra människor för att de skulle ha det bra. Men framförallt är det på grund av att hennes mamma mådde så dåligt och såklart då även fick se hennes dotter i det skicket som hon fick. Och det som verkligen etsade fast sig efter det här avsnittet, det är något av det sista som hennes mamma säger. Och det är, det får inte bara vara en notis i en tidning. Och tack vare dig Nils så kommer det aldrig någonsin bli bara en notis i en tidning. Utan jag och många andra tänker på Anna, kommer alltid tänka på Anna. Vi tänker på hennes familj. Vi fick veta vad som hände med henne. Och förhoppningsvis så kanske hennes mamma också vet om att vi är många som tänker på hennes dotter. Och det tror jag är någonting som är väldigt värdefullt för henne i samhällsgång för det uttalandet då sedan innan. Så jag vill inte bara tacka dig för en podd som du gör för mig och alla andra, utan även för det du gör för brottsoffren. Så tack så jättemycket och så hoppas jag och alla andra då såklart att det kommer ett nytt avsnitt snart. Idag.
Hejsan Nils, Edvin heter jag och jag har lyssnat på alla dina avsnitt jag vet inte hur många gånger. Jag tycker det är fruktansvärt bra och intressant och jag vill rikta ett särskilt tack till dig nu efter att jag har hört avsnittet om Anna i Karlstad, för jag kände Anna. Vi träffades 2008 som vänner då. Och det var en extremt trevlig och god tjej. Och jag sörjer henne verkligen att hon är borta. Och som sagt, jag tycker det är viktigt att sånt här kommer fram. Och att hennes röst blir hörd på det här sättet då. Stort tack för att du gör de här avsnitten. Ha det bra.
Hej Nils, detta var Ashi från Göteborg. Måste säga att mordet i Surahammar, gåshud, riktigt bra. Och som en gammal göteborgare så hade man önskat lite mer göteborgsfall också. Men det här är väl något som vi kan klippa ut. Men riktigt bra i Surahammar-mordet. Och ja, du får nog tänka till. Det kan gå bara så där fort från ingenstans. Ja, men har du gött så fortsätter du gör. Jag fortsätter att lyssna. Har du gött, hej.
Hej Nils, jag vill inte precis prata om något rättsfall. Jag ville bara säga att jag är så glad för din skull. Jag har precis sett alla delar av Arboga-fallet på SVT Play. superbra. Och jag är så jäkla glad och typ stolt för din skull, fast vi inte ens känner varandra. Jag älskar rättegångspodden. Och det är så coolt och så bra att du har fått göra en dokumentär för SVT. Keep up the good work. Och jag sprider ditt arbete till så många som möjligt för att det är toppen. Ja, glad för din skull. Lycka till i framtiden. Ha det fint. Hej.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.